Äntligen! Gissa vad? Hockeystudion är tillbaka. Säsongen 2019-2020. Och som vanligt är kedjan intakt. Jag, Thomas Roos, som pratar just nu. Och bredvid mig här på poddbordet, eller vid poddbordet, har jag bland annat Mikael Tellqvist. Välkommen!
Tack så hemskt mycket. Skönt att vara tillbaka.
Hans Abrahamsson.
Ja, kombination av ringrost och övertändning. Jag vet inte riktigt var det här slutar.
Vi har varit på upptaktsträff, du och Abis, och då liknade de oss med två dopaminstinna kaniner, att vi var väldigt påslagna och aggressiva.
Ja, det kan de väl ha viss poäng i att vi var.
Och du har varit på Menorca. Var det något mer is förutom den i drinken, Tellan?
Nej, det var väl lite på gratisglassarna på All Inclusive Hotel som det var lite glass på, lite frost. Men annars var det isfritt.
Kul att få sitta här med er. Det är en ynnest att få podda och prata inför er lyssnare. Och vi drar väl igång. Och vad ska vi inleda med? Vad är en upptaktsträff egentligen? Ska vi prata om det eller ska vi prata om vad vi tror om SHL kommande säsong? Vad vill ni börja? Ordet är fritt.
Jag börjar berätta lite hur en upptaktsträff går för läsarna.
Ja, vad är det? Vad är en upptaktsträff egentligen, Abris?
Ja, vad är en upptaktsträff? En torktumlare typ. Man springer runt där och buffar och knuffar och hinner inte prata med en tiondel av de människor man kanske hade planerat att prata med.
Varje klubb berättar på något sätt lite kort, i alla fall brukar det vara så, om sig själv, nyförvärv, förluster och målsättning och så vidare. Så tar man tränarbilden, 12 eller 14 fördömda män, och sen är det en typ av mingel.
Ja, det var minglet jag menar på där med buffningarna och knuffningarna. Det är inte så mycket knuffningar under själva genomgångarna där. I år var det mycket fokus på det här med vad är mål och inte mål och vad är tackling mot huvud och inte tackling mot huvud. Och det är ju jättebra att man håller på att jobba med det där. Men jag tyckte det var lite osexigt att hålla på och prata så mycket om det. Jag är så trött på det där och hoppas att fokus...
Det var någon som liknade med att det lät som någon typ av... Några förundersökningsprotokoll som de läste
igenom. Ja, men lite så. Jag hade väl hellre sett liksom att vi hade fått liksom höra vad Patrik Berglund och Johan Sundström och Anton Rudin och sådär tycker om att vara hemma igen och liksom byggt de profilerna. Jag tyckte det blev lite konstigt, men det är lätt att gnälla.
Ja. Men gör de inte lite det då för att få lite ryggen fri lite längre fram och sagt vi har ju faktiskt gått ut med den här informationen.
Jo, men det kan man, absolut. Jag tycker bara man kan gå ut med den på annat sätt. Man kanske inte behöver binda upp en hel upptaktsträff på att gå igenom det där. För på något sätt så blir det lite startsignalen på säsongen också att det ska bli snack om det här nu. För nu, ju mer man pratar om det, ju mer snack blir det om det tycker jag. Vad som är tillåtet och inte tillåtet.
Mm. Ska vi hjälpa våra lyssnare lite att gå igenom en resumé? Vad är skillnaden i regelboken till kommande säsong? Vi kan väl ta varsin punkt och försöka spela safe. Vi läser ju inte innantill nu, utan jag kan inleda med att prata lite om player safety. Det vill säga att tandskydd ska man ha och halsskydd kommande säsong. Men det blir inte något 2 minuters utvisning för, utan linjemännen ska kolla tandskydd och halsskydd inför matcherna, ska de ta varsitt lag. Vi får se vad det blir för skillnad. Vi hade en incident i Skobla Trophy där det var en Brynäs-spelare. Var inte så, Abris?
Josef Ingman, va?
Ja, som var nära.
Men jag vet inte, samtidigt är väl många spelare som är nära hela tiden. Jag vet inte, det hade inte hänt något i alla fall.
Jag tycker man ser någon incident varje match att skridskon kommer upp och tacklingar och grejer. Men vad är det som gäller med halsskyddet då? Är det bara på eller ska det sitta liksom...
Det ska sitta på och sitta okej, och det ska linjemannen eller assisterande domaren kolla inför matchen. Alltså han åker... Nu gör någon rörelse här med huvudet. Han åker och kollar i båset om det ser okej ut.
Ja, men de ska inte få straff för det. Utan det ska bli någon rapport och så ska klubben straffas i efterhand.
Nej, eller något sånt. Jag fattar. Det är bara ge 2 minuter. Har man inte halsskydd ut 2 minuter?
Ja. Men de flesta har ju halsskydd. Det är bara att de har halsskyddet som sitter under. De tar ju ut och drar det hur långt som helst. Så att det blir som en
och du är väl ingen med att ha halsskydd, eller?
Nej, det täcker ju mellan bröstvårta, tänkte jag säga. Så det, är liksom, det skyddar inte så mycket.
När jag blev spelare så hade man ju knappt halsskydd. Mm. Vad är det som gör att halsskydd är så obekvämt? Nu har ju du varit målvakt och för dig är det viktigt att ha halsskydd, men jag förstår inte det här med att kliar det så mycket eller vad?
Jag tror att det är en vanesak bara. Det är som alltihopa, det är som de flesta spelarna spelar ju med galler och sen helt plötsligt börjar man få visir och då ska man helt putta upp gallret eller visiret lite högre också så man ser bättre på helt plötsligt. Så jag tycker det är oklart. Jag tror inte att det är ett större problem.
Idag är de ju så smidiga också. Men på den tiden jag hade halsskydd så var det en stor jäkla haklapp liksom, som verkligen var obekväm. Men nu är de ju så smidiga. Jag sitter oftast i underställströjan eller vad det är för någonting. Och sådär. Så att det är ju bara en sån här tunt grej att inte använda, tycker jag.
Det speciellt när det går så himla fort nu för tiden också. Det kommer ju upp, som sagt, vara skridskor hela tiden mot halsen och grejer. Och man ska hårt in på mål och saker och ting. Så det är för det sen att det händer igen.
Sedan var det förändringar på målgården, och där har du varit inblandad, Tellan, med i någon typ av gruppering som har diskuterat och analyserat och funderat på vad ska vara mål och vad ska inte vara mål gällande offside och interferens i målgården.
Precis, så det som har hänt egentligen är väl att målvakterna har tagit tillbaka målgården i stort sett. Kan man väl säga kort och koncist att målgården är målvaktens, där får man inte röra målvakten. Det som är annorlunda är väl om målvakten står i målgården och händerna utanför så kommer det dömas mål. Om det inte är en solklar interferens, det vill säga att man slashar rakt över armen eller vad som helst. Så till exempel målet som blev mellan HV och Färjestad i slutspelet där som många Färjestad-fans gnällde på och sådana grejer, det kommer i år bli mål.
Vet du vad jag får för bild i huvudet nu? Vet, i Frankrike och i Paris, då brukar ju då bönderna åka in. De pluggar igen hela Paris med traktorer när, om de är besvikna på någon ökad gödselskatt eller något sånt där. Här ser jag framför mig att målvakten tar på sig utrustning, hjälm och mot och plock. Och så har ni, står ni med högafflar utanför SHLs kontor och skriker med plakat. Ge oss tillbaka målgården.
Trasiga målvaktsklubbor. Man ser farlig ut som gamla sådär Pelle Lindberg-masker. Men, bara.
Är ni gnälliga liksom, eller?
Nej, vi är väl som alla andra. Vi tycker att vi ska få en bra arbetsmiljö att jobba i. Det tycker säkert ni här också på Aftonbladet eller vad det än är. Utan har man varit länge och så, då vill man kunna jobba på sig utan att bli skadad. Och det är inte bara målvakterna, det är målvaktstränare och alla vet hur svårt det är att rekrytera en ny målvakt när de blir skadade.
Man kan säga målgården, där får målvakten vara, yes. Inga utspelare. Och utanför målgården, då får man räkna med att man får en kyss eller någon åker på plocken.
Ja, om det inte är en interferensutvisning eller hit to the head eller vad det kan vara för någonting. Så det är precis som för utespelarna.
Ja, känns väl vettigt, Vabis?
Ja, det är i alla fall ett steg framåt, det måste jag säga. För jag har ju haft krupp på de här målen som har dömts bort när liksom målvakten sträcker ut sin arm 2 meter utanför målområdet och någon åker på den och så dömer man bort målet. Det är ju...
Var inte något mål som blev bortdömt för att någon andades på målvakten också?
Ja, det är inte omöjligt. Det var väl någon som ramlade våldsamt bakåt där vid en utandning från en utspelare.
Det var lite om halsskydd och målgården. Vad hade vi mer som...
Ja, vi hade ju den här late hit, kommer väl säkert att bli lite diskussioner runt om. Vi ska ju se en tackling, kan man ju också kalla det, men det ska ju vara lite flashigt och heta late hit.
Ja, vi säger ju crosschecking och allt.
Ja, jo, vi gör ju det. Så att, ja, nej, men late hit är ju då ett sätt att få bort de här tjuvsmällarna i efterhand, kan vi säga, där att man fullföljer en tackling efter någon har spelat bort pucken. Det var någon som frågade vad är skillnaden på interference, och det kunde man inte riktigt svara på. Så att det är väl en typ av interferens, men man lägger mer fokus på att man inte får åka runt och tjuvsmälla. Där tycker jag väl också att det, återigen så hamnar ju lite den tacklades ansvar i bakgrunden hela tiden. Där jag tycker också att när man har spelat från sig pucken så bör man vara beredd också en sekund eller till och med två efter man har gjort det, för att det kan komma någon. För det, oftast är det svårt att avbryta en pågående tackling också. Och det här kan ju handla helt om hur den som blir tacklad, en som är förberedd och är beredd efter att spela bort pucken, en sån tackling kan ju vara hur schysst som helst då, men som det är någon som bara viker undan och viker ner blicken så kan man åka på lång avstängning, så att det blir, ja, godtyckligt.
Jag dömde, och när jag spelade hockey så räknade man ju liksom 1, 2, 3 sekunder. Sen var man inte tacklingsbar, men nu, jag vet inte om man har tagit bort det med sekunderna, det blir lite godtyckligt det där. Jag är lite orolig för att domarna måste döma, om man säger så. Hänger ni med? Jag menar att det blir, vi har ju även nästa grej där, boxa ut, som blir en förändring då.
Ja, precis. Man ska vara hårdare på det här, men framförallt... Man
vad är boxa ut? Alla kanske inte fattat.
Trycka ut då, kan man väl säga.
Med klubban? Gör
ja, så man kan ju trycka med kroppen eller med klubban. Då. Det man vill ha bort är ju... Det här var väl Bert Robertsons käpphäst lite grann. Eller på sig, Skellefteå var ju duktiga på det här i sitt försvarsspel. Det man vill vara hårdare mot nu är ju med klubban, med båda händerna. Boxa ut på det sättet. Plus då man pratar mycket om det här att man inte ska ha ryggen mot pucken, om man förstår vad man menar. Så att man ska inte stå... Pucken ska inte ligga bakom backen och så ska han stå och liksom trycka ut den här forwarden med klubban. Och där ska man bli hårdare. Och det är väl fint och bra på ett så sätt då, att man är hårdare mot det. Sen får vi se hur det blir att bedöma det.
Ja, det är många bedömningar för domarna. Ja, det gör mig lite orolig.
Ja, och domarna har ju haft tuffare att göra bedömningar på senare år i och med att de låter mycket gå över till kamerorna.
Ja, och slagsmål har ju tidigare varit 2 minuter eller matchstraff typ. Nu kan man ta 2 minuter, 2+2 eller matcha för att det finns en mer större variation.
Ja, förstod du den där, om det var en mildare tolkning av slagsmål eller en grovare tolkning?
Jag tolkar som när linjemännen kommer in, assisterande domarna, då, om man fortsätter då vara arg på varandra, då kommer de döma tufft. Men backar linjemän tillbaka och lät dem göra upp och de behöll handskarna på, ja, då kanske de ger 2+2 istället för att göra matchstraff.
En annan grej som vi kanske inte har pratat eller så, det är den här puckouten eller puckerspel. Det ska ju bli nu om ett anfallande lag flippar upp pucken i nätet bakom plexit, så ska tekningen ändå bli i anfallszonen.
Oj.
Mm. Så det är en bra grej.
Inte utvisning för puckout.
Nej, alltså. nej, det kan ju bara bli från egen zon.
Jo, jag tänkte liksom, ja, om man skjuter så jävla dåligt så rent, man skjuter
rent krasst så kan du, om du vill ha in eller få en avlåsning när det är en minut kvar, så kan du ta det över offensiv blålinje, sprätta upp pucken i skyddsnätet bakom mål, och då får du en teckning i anfallszon. Kan byta in dina bästa spelare.
Det ska bli intressant att se när man har liksom...
Hur tänkte man där?
Det pratar de knappt om.
Nej.
Men jag kan tycka att är man så dålig på att skjuta, så ska man nästan ha 2 minuter utvisning.
Ja, snarare det kanske att man får en teckning med sig. Precis. Man kan i alla fall tycka att om man sprätter upp pucken som anfallande lag i anfallszonen, så bör man ju teckningen ske i neutral zon.
Men kan man inte se det som ett spelförstörande moment om man gör det?
Jo. Men de tänker väl att det finns väl ingen som är så dum så de skjuter upp medvetet i anfallszon. Men det kan ju vara ett väldigt bra sätt att få en teckning med en där kvar och ta ut målvakten och stoppa in sina bästa spelare och ha lite så.
Ja, eller om man leder matchen att liksom tidsfördriva.
Ja.
Det blir ju som när man byter in sin andra målvakt till sist, när man inte har slut på timeout och sen grejer också. Det är ju samma sak.
Ja, precis som du säger, Thomas. Det kan ju vara också ett också och tjäna tid. Men om du kommer över offensiv blå så sprättar han i och så får du en teckning där nere. Då lär de ju stoppa in sin målvakt också. Det är så det laget som ska jaga ett mål.
Ja. Ibland så kände jag att de ska förändra för att förändra. Sen hur det verkligen blir, ja, jag vet inte om det är så viktigt. Men tänk till alla målgårdsregler. Alltså, jag vet, orkar knappt läsa alla förändringar. Man orkar ju inte liksom så.
Här sitter jag och gnäller över att SHL fokar för mycket på regler och sådana grejer på sin upptakt. Så inleder vi med så här 11-12 minuter regelsnack i första podden.
Ska vi inte prata om ändå att SHL är lite på gång i år, känns det som. Att det är liksom väldigt många lag som kan vara med och vinna. Det är väldigt många bra spelare som har kommit tillbaka. Det kan vi ju vända här och göra det positivt från och med nu.
Ja, men det är väl mer. Ska vi avrunda upptaktsträffen då? Vad tyckte du var det hetaste på upptaktsträffen, Abis? Vad var det som du gjorde så du studsade igång och fick liksom dina blodådrar på underarmarna börja svälla? Vad var det du kände att det här är wow, det här är ofanismen?
Det var ju inte så mycket wow på det sättet, men det var väl lite grann man studsade till på det här med att de ska kyla ner hjärnorna på de som får hjärnskakningar nu, att de ska göra test nu under 2 år. Det är något sånt här företag tror jag som har någon metod där. Att
hur gör de då? Får man ligga i en frysbox?
Ja, det kan jag faktiskt inte svara på, för jag måste ta reda på mer om hur det går till.
Jag tror att det är en hjälm man sätter på sig, typ. Aha. Som är väldigt kall då, så att säga.
Okej, och den ligger man och sover med den då? Eller är det bara, ja, är det bara 10 minuter?
Vet du vad vi pratar om?
Nej, jag har ingen aning. Nej. Men jag har missat den här helt, men det låter ju väldigt absurt.
Fast har man en bubbla någonstans så kan du hjälpa och liksom vara lite, ha lite kyla. Gör man inte ispåsar och sådär.
Det är ju en blödning på hjärnan om man får en hjärnskakning.
Absolut, så det är nog säkert väl utprövat. Jag tror inte man håller på att göra sånt där på chans. Liksom, utan det måste ju finnas vetenskapligt, hoppas jag, att det verkligen är blir bättre av det.
Men du, innan jag vill släppa upptaktsträffen, så de tog den här klassiska bilden, 14 fördömda män. Vem tror ni får lämna sitt lag först den här säsongen? Av tränarna tänker jag på då. De tar ju den här tränarbilden utanför Globen den här gången då, på upptaktsträffen då. Jag tror att Håkan Åhlund och Oskarshamn får sparken först.
Jag tänker nog säga, jag tror att Bert Robertson kommer få det tufft. Okay. I Linköping. Jag tror att de har...
Tror inte att de vill bygga något nytt och har...
Ja, men jag tror att de testar lite grann nu också. Pajen testar vad han har i Bert och ser om han klarar av att vara en huvudtränare. Och märker han att ju närmare jul vi kommer att det här funkar inte, då kommer han att dra i bromsen där och försöka hitta någon ny.
Då svarar jag Roger Melin i Leksand.
Har Leksand kraften att byta tränare?
Ja, de brukar väl vara duktiga på det tillsammans med ett gäng andra lag. De har väl inte dragit sig för att sparka tränare tidigare. Både Sju Robert och Marcus Åkerblom och någon till har ju fått sparka de senaste åren. Så att Leif Karlsson, precis. Så att, nej, så jag säger väl Roger Melin. Ganska höga förväntningar där också. Ja, jag är inte säker på att de får ihop det.
Det är om upptaktsträffen. Vi ska göra precis som Tellan inne på. Vi ska släppa ut pucken till hur SHL kommer se ut den här säsongen. Och Abris, du och jag har tippat, det har vi sett i vår bibel, hockeybibeln som kom ut idag i handen. Den finns i handen till
2 veckor, 23 september hörde jag.
Så skynda på, ut och fynda. Men det man undrar på nu, det är ju hur vår stortyckare, Tellan, vad tror du? Vilket lag vinner guld?
Ja, det är lätt att säga Frölunda, men jag tänker säga, jag tror att efter semifinals lusten förra året mot Djurgården, så tror jag att Färjestad är redo att ta nästa steg i år. Faktiskt.
Vi hade en sån där, vi ställde tuffa frågor, jag försökte leka skjutjärnsjärnist i Abis, Och då sa vi till Penneborn, tränare för Färjestad, att du befogar över ett bra grundserielag men inget bra slutspelslag.
Mm. Jag tycker ändå att de spelade helt okej i slutspelet förra året. Gav Djurgården en rejäl chans faktiskt. Hade kanske lite tufft stundtals mot HV71 i kvarten där. Där de inte kom upp på den nivån de hade spelat under grundserien. Men jag tycker mot Djurgården så tycker jag att det var en väldigt bra serie. Och de tog den förlusten extremt hårt. Och jag tror att för att bli ett vinnande lag så behöver du ha tuffa förluster. Så jag tror att det har sammansvetsat i laget. Plus att de har fått en kapten nu, Linus Johansson, som du intervjuade här då på, som är en spelare som är lite färgsak karaktär. Lite de här Rickard Wallin och Roger Nordström. Och, du vet, de behöver ha någon typ av sån kulturbärare. Och jag tror Linus är redo att ta den rollen.
Men du, Virtanen borta. Mm. Nygårds borta. Wikstrand borta. Det är tuffa tapp.
Ja, men jag tror några av de spelarna där är personer som kanske inte alltid presterar högst när det är bäst när det gäller. Så att jag tror att det här laget är nog mer förberett än det förra året. Förra årets lag och ta ett steg till.
Det är ju skitlätt att tippa SM-guld numera. Det är ju bara att gå på bästa andra målvakten. Han har vunnit 7 år i rad eller någonting sånt där. Och där är jag lite tveksam till Färjestad, måste jag säga. Jag vet inte riktigt om Marcus Svensson håller hela säsongen och är osäker på Arvid Holm.
Jag tycker han har sett bra ut när jag har sett han spela det här några matcher nu i Champions Hockey League. Jag tycker han ser lugn ut för att vara så pass ung och sån grej. Så att jag vet att han har bra mentor också i Mackan också. Han brukar ta sina målvakter under sina vingar och lära upp dem på ett bra sätt. Och jag tycker att, nu tappade jag namnet här på målvakten som var förra året.
Adam Werner,
precis.
Han hade ju en bra sång i Allsvenskan när han kom till Färjestad, så att jag tycker att det är lite tufft att jämföra de två.
Ja, fast jag tycker ändå att han gjorde en bra jobb i Karlskrona, Holm också, så att jag tror på att han kan ta det steget och utmana Marcus faktiskt på en helt annan nivå.
Då blir jag lite tryggare där. Han är ju ändå vår målvaktsexpert. Så att det, nej, det känns...
Goda kontakter med målvaktstränaren i Färjestad. Massa,
ja, det är också det jag sett också. Faktiskt också är faktiskt imponerande så här tidigt faktiskt. Jag tycker att det ser lugnt ut. Alltså man letar ju efter målaktsturer, hur man positionerar sig på isen och sådana grejer. Hur spelarna framför han spelar när han spelar jämfört med när Mackan spelar. Så nej, jag tycker det ser bra ut.
Jag har ju varit runt lite till klubbar och jag blev lite imponerad eller lite kärlekskrank om man får säga det när jag var i Karlstad, för att ganska fina värderingar över den där föreningen. De har bland annat en app då de skulle försöka mäta spelarnas och ledarnas välbefinnande. Varje morgon så svarar man i appen hur man har sovit, man svarar efter en träning, hur man mår, hur man känner sig. Och det kändes som att de är den klubben som har kommit längst till att liksom fånga upp hur mår människan bakom hockeyspelen.
Mm. Och det tycker jag är imponerande. De har väldigt många sådana här föreläsningar, det är, vet du, Huskurage och Gudans moster som kommer dit och talar om liksom hur man ska vara och hur man ska bete sig också. Så att jag tycker att det är väldigt fina värdegrunder i Färjestad, som du säger. Jag tror man kan komma långt på det.
Vi är ju en kvällstidningspodd här och guld är en sak tällan, men vi älskar ju också att kika lite på de som kommer hamna i negativ kval. Vilka lag tror du hamnar på plats 13 och 14 i SHL? Det blir lite mer spets i den frågan.
Ja, det är väl tråkigt att svara Oskarshamn, Leksand. Jag tror Linköping och Örebro kan vara där nere också. Så att vi har väl 4 lag som jag tror kommer bli lite avhängda tyvärr.
Är det för att de är nykomlingar eller är det liksom, eller hur baserar du det?
Nej, om vi tänker på Oskarshamn så har de väl haft en mer eller mindre väldigt stökig sista veckor här inför säsongen kommer. Och jag kan bara tänka mig hur rörigt det är, även fast nu sportchefen kommer ut och ser att det är tryout-kontrakt och såna grejer. Men som spelare så vill man ju jobba på saker och ting. Man vill jobba på sitt powerplay, man vill känna sig trygg i det när man går in i en serie. Inte vara orolig för att vilken typ av spelare kommer in nu. Powerplay, boxplay handlar mycket om personkemi också. Att man lär känna sina lagkamrater också. Vad är det för typ av spelare som kommer in? Så att de har lite att jobba på där.
Men du har ju varit med många, många år i omklädningsrum. Hur mår gruppen när de har säkert varit på teambuilding i sommar, försökt att få ihop det här och så vips försvinner 4 spelare.
Mm. Det är lite
innan först pucken är släppt i SHL.
Det blir lite Kalle Anka-stämpel, är ju fel uttryck, men det blir ändå liksom en lite skämtsamt attityd. Jaha, vem är det som ska få sparken nästa gång då? Ungefär lite grann så. Man vill gå in med ett lag och spela med det laget i alla fall en 5, 10, 15 omgångar och sen känna efter om det inte funkar eller inte. Men så jag tycker man ska vara noggrannare med vilka spelare man tar in och då kanske även testa de spelarna tidigare till och med.
Är det för att skrämma övriga spelare att jäklar, nu måste jag... Oskarshamn har ju en speciell spelstil, alla måste följa mönstret, det är stenhårt arbete och så vidare. Men är det för att skrämma resten av medlemmarna i spelartruppen att ge järnet, annars är det du som ryker?
Nej, jag tror bara att man har haft väldigt dålig koll på de spelarna man har plockat in.
Dålig rekrytering?
Dålig rekrytering får jag en känsla av. Jag tror inte att man har råd som nykomling att göra för många dåliga rekryteringar. Jag menar, det är ju bara att titta på det laget som de har nu. Alla måste ju överprestera mer eller mindre. Målvakterna måste stå på huvudet varje match. Och får man då inte ett lugn redan från start, att du är redan stressad redan från starten, så tror jag att det kan bli jobbigt. Det kan det bli. Jag hoppas att de kan ge alla lagen en riktigt bra chans. För det är ingen kul att man får ett strykgäng i SHL. Jag hoppas att jag får checka upp mina ord här. Men det, just som det ser ut nu, så det är ingen bra känsla i alla fall.
Nej, nykomna brukar ju ha det tufft också. Och spela budgeten AB, vad sa han? 28 miljoner.
28 miljoner, ja.
Han skröt nästan om det kändes som...
Ja, jag vet inte om den har blivit lite mer än det nu då, när de har gjort de här rokaderna som de har gjort på slutet, eller om de har bränt det lilla de hade kvar och kanske kunna göra det under säsongen, jag vet inte, men 28 miljoner har de ju gått ut med då. Snittlönen ska vi säga då, snittbudgeten i SHL ligger på 42 och topplagen har 52.
Vilka lag tror du hamnar längst ner?
Nej, jag är lika tråkig jag, så att jag har Oskarshamn och Leksand längst ner i den ordningen. Oskarshamn 14, Leksand 13.
Jag är ju inte bättre, ja. Men säger man så här, de är nykomlingar. Är det att man vågar inte sticka ut och tro på att Malmö kommer botten? Eller försöker man bara göra en trovärdig bedömning?
Ja, men det är väl en kombination där av något. Det är väl en sorts trovärdig bedömning och samtidigt så oddsen på att man har rätt är ju ganska höga där. Det är ändå, de ska ändå förbi ett eller två lag för att klara av. Så då är frågan, vilka ska de passera? Vilka är det som kommer att krisa, som de kommer att kunna vara bättre än? Och det är ju, fastnar jag lite grann i Örebro och Linköping, som jag tror kommer att vara där nere, men som jag också tror är inställda på att de kommer att vara där nere och kommer att vara den typen av lag som kommer att kriga. Och då tror jag faktiskt att deras rutin från SHL och liksom lite hårdhet och så kommer att ta ut sin rätta. Sen tycker jag att både Linköping och Örebro har ganska intressanta tränarstaber. Och det är ju en sak som jag brinner för och tycker har man fått bra utdelning på i SHL. Att har man bra tränarstaber så ger det ganska bra valuta.
Plus att de kan ju eventuellt plocka in lite extra pengar också på de lagen om det skulle behöva krisa ihop sig helt och hållet för att klara sig. Så att, vilket kanske Oskarshamn inte har.
Nej, och ha erfarenheten också att vara ute och leta de spelarna. Mycket om Niklas Johansson som sportchef i Örebro, men viss rutin har han ju på att vara ute och leta spelare under säsong och sådär. Så det tror jag också att det är lite lättare att hitta och veta vilka fallgropar man inte ska gå i när man är ute i sista minuten värvningar där. Så att... Nej, de har ändå varit med, de här lagen som vi pratar om. Örebro har 5-6 SHL-säsonger nu liksom, och Linköping har ju varit där i hela 2000-talet. Så att det här är ju klubbar som är erfarna på den här nivån.
Det är tufft också för Leksand och Oskarshamn, för de blir av med 5-6 miljoner i ligabidrag som de får ge till det laget som de slog ut. Alltså Oskarshamn får ge det till Timrå, Leksand får ge det Mora. Och sedan så har ju då egna kapitalskraven ökat år för år, så man ska ju ha 4 eller 6 miljoner nästa år på banken. Och det gör ju att det blir en tufft ekonomiskt spel också. Man ska inte bara värva ihop ett lag, utan du ska till att det allting går plus också. Och ganska stort plus också. Mm.
Sen brukar det ju alltid vara något lag som krisar lite, som kanske inte är förväntat. Inte Örebro.
Vilket lag var det som krisade mest i fjol? Kan man säga Brynäs? Ska vi säga så enkelt eller?
Ja, det blev väl Brynäs och Linköping till slut ändå. Där. Måste man säga kanske Linköping än mer? Liksom,
Brynäs ledde Linköping ledde efter 13 omgångar. Ja, ja. Vi satt ju här inne och använder superlativet till det.
Och det blir ju väldigt stressigt i de klubbar som kanske har förväntat sig att vara med på slutspelsplats och sen när det börjar krisa. Så där är ju nästan chansen större för att komma ikapp en sån klubb än vad det är med de här som är tippade 11-12 kanske i många förhandstips. Ja, vilka är det lagen?
Vilket blir årets Brynäs eller säsongens Brynäs?
Jag är ju inte helt såld på HV71 måste jag säga. Jag vet inte. Jag ska inte säga att de hamnar där nere. Men om jag måste ta ut ett lag som jag tror kan bli lite svajigt så tror jag, så säger jag HV då.
Och varför? Alltså, är det där myspys? Och du pratade, ja, pratade med Lille så har lite en rolig grej att det är för mycket kaffe och V75 i sällskapsrummet.
Ja, jag är ju inte där så mycket. Det är väl liksom en liten generalisering på något sätt. Men jag tycker att HV, dels har man stora förväntningar på deras klubb. Vi är liksom, ja, de har alltid varit bra när Tiva har jobbat på Aftonbladet förutom de senaste 7-8 åren. Men man har höga förväntningar där. Jag tycker att de har mycket pengar att handla för. Jag tycker kanske att de har lite svårt att få ihop den där mixen på liksom det här lite unga, fräscha, driviga och lite äldre. Utan jag tycker man gör lite dyra, lite så här svenska random spelarvärvningar som jag inte är superimponerad av. Så att det är väl lite det.
HV tror du, och jag gissar väl att Malmö tycker de saknar lite spets. Jag tycker att de har överpresterat några år och så vidare, va. Peter Andersson älskar ju att jaga igång det där, men jag vet inte hur många år i rad han ska orka göra det. Men jag tror Malmö kan få en tuff säsong.
Jag tror att Skellefteå kan få en tuff start på den här säsongen med tanke på att de kommer otroligtvis få spela med en målvakt ganska länge, med Gustav, som än så länge tycker jag inte har riktigt steppat upp på SHL-nivå och varit en ledande målvakt med tanke på att Mantas är borta ett antal år eller ett antal månader till. Där väldigt mycket tryck och press blir på Gustav Lindvall.
Men du, John Ortsio var på marknaden, såg jag det. Vilken klubb ska hugga på honom, tycker du?
Ja, det är en bra fråga. Då ska vi se. Det är ju frågan om Skellefteå, om man vill tillbaka till Skellefteå. Men jag skulle säga att vi får se vad som händer i Örebro också. De har ju också bara en första målakt, kan man väl säga. Sen plockade de Leksands andra slips. Vad händer om han inte börjar leverera i Örebro? Då tror jag att Orsu skulle kunna vara ett namn för Örebro.
Ortsio, Furch. Ja, då har de ju...
Djurgården kanske.
Ja, då lär de väl göra sig av med Furch nästan. Men jag tror inte de har råd med båda där. Så det är bland, om inte han håller dem, menar de på. Mm. Men alla rapporter man har fått där från KHL säger ju att det ska vara en toppmålvakt i Furch. Då. Men,
vad är skillnaden mellan att stå i KHL då? Eller vara en toppmålvakt i KHL och SHL?
Alltså, KHL är ju mer defensivt inriktad. Det är ju mer på så vis. Visst, man boxar ut väldigt mycket i SHL också. Men det är väldigt mycket mer tut och köra. Inte så mycket hjärna i SHL. Det är mer liksom bara fram och tillbaka. Och
skickligheten är väl större i KHL?
Ja, det är det. Definitivt. Men det är lättare att läsa spelet, skulle jag säga, i KHL än vad det är i SHL. Det känns som att mycket händer liksom inte av en anledning, utan det är mer liksom, det bara blir liksom.
Mm. Men vilka målvakter gynnas av SHL då? För jag kan tänka mig, om du har bra spelsinne så kan du läsa spelet bättre i KHL. Mm. Kan man säga så, eller?
Mm, precis.
Vilka målvakter är det, de här blockmålvakterna typ?
Stora, jättehusen.
Ja, du ser ju ut målvakter som Lassinantti till exempel. Han har ju inte liksom fått chansen internationellt. Finns det en anledning för det? Det är ett typexempel som jag ser som en typiskt bra SHL-målvakt. Jag har Rautio i samma, nu är de i samma lag. Du har... Vilka mer målvakter har...
Reideborn har varit grym med
Sverige. Ja, jo, det har han varit. Det har han definitivt varit. Han fick, du såg ju någon statistik där på att Djurgården har ju tredje mest skott emot sig också de sista 5 åren också. Du har en målvakt som Gunnarsson som kanske inte riktigt har lyckats heller. Som är ganska blockande också. Alsenfelt också. Väldigt explosiv, snabb liksom på så vis. Kanske inte lika bra på skridskorna. Men han hamnar ofta i ytterlägen och sådana grejer, gör väldigt spektakulära räddningar på grund av att han gör reflexräddningar. Så att det är väl några exempel på målvakter som kanske inte har lyckats internationellt, men i SHL så går det bra. Jocke Eriksson, Brynäs också.
De skulle du säga liksom följer ett visst mönster och därför passar bra i,
ja,
SHL.
Att de har
lite liknande spelstilar.
Mm.
Mm, bra tugg, vi fick in lite målvakter även i den här podden. Det jag tycker upplever som en stor snackis, det är ju det här med Dick Axelsson, alltså att han inte har någon klubb. Han jobbar på SVT nu, varit på US Open en sväng där och haft det mysigt. Kan han verkligen hoppa igång igen till SHL? Är SHL så dåligt som att man är knappt behöver träna försäsong så kan man komma in till SHL? Alltså funkar det så?
Jag tror att det blir svårt att bara hoppa in bara sådär, rakt upp och ner. Jag vet inte hur Dick tänker när det gäller det, men han är ju ganska begränsad till Stockholmsområdet med tanke på att hans familj bor här nu också.
Ja, Tvåbarnspappa.
Precis, så att det är ju Djurgården, AIK. Vad finns det mer i närheten? Jag menar, det är
Södertälje.
Södertälje, visst, Västerås kanske i viss mån. Om man skulle
Linköping kanske man kan dagpendla till. Det är tufft från Värmdö visserligen.
Ja, så att ja, jag vet inte.
Vad tror du han hamnar då?
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ja, ingen aning.
Men om man inte, berätta för mig nu. Jag träffade Joakim Eriksson, sportchef i Djurgården. Och då sa han så här att, ja, eftersom Dick väljer att inte underkasta sig tuff och hård träning. Ja, han kommer dominera vissa matcher, men han kommer inte orka en hel säsong och han kommer inte orka ett helt slutspel. Är det så det funkar, Tellan?
Ja, med tanke på hur SHL-lagen vill spela nu. Jag hörde att du var inne lite grann på det också, dina poddar också. Det här med forechecking och backchecking. Man måste orka liksom forecheck och backchecka. Det gör man på ett helt annat sätt i SHL än vad man gör i andra ligor. Liksom. Och det märker man nu på CHL också när man kollar på det. Att svenska lag får problem när det går lite långsammare och mer spelskickliga lag. Liksom. Så att för att orka med det så behöver du vara extremt vältränad. Så att en halv säsong slutspel skulle nog vara egentligen perfekt för honom. Och han får reparera sina skador som han har haft med diverse problem och rygg och sådana grejer. Men det är lätt att bli bekväm också när man är hemma och får mycket fritid. Och vara hemma fredag, lördag, söndag och ha en chips på sig knät och kolla på matcherna. Liksom. Det är en bekvämhetsgrej också. Så att får vi se om Dick är redo att underkasta sig och komma tillbaka.
Men du som känner Djurgården då, tror du att verkligen att de tar in honom den här säsongen?
Jag tror det beror på lite grann hur deras yngre spelare levererar.
Som Holtz och Greve.
Holtz och Greve, om de stannar kvar, om de får det. Om Bemström kommer tillbaka till exempel, kommer alla de tillbaka och leverera, då tror jag inte att det finns någon plats kvar för honom.
Holtz har sett bättre ut än man trodde han skulle göra den här försången också.
Men blir det inte lite så här desperat, liksom att de behöver ha Dick ändå, för Dick står ju för väldigt mycket som Djurgården kanske inte står för liksom, i sin verksamhet, det här med att liksom träna hårt och liksom jobba hårt och hela tiden, och så ska man plocka in honom som sorts livlina då i november för att det inte funkar.
Alltså, titta i slutspelet, ja, han är ju grym där.
Jo, absolut, jag säger ingenting om det, han var deras bästa spelare i slutspelet skulle jag vilja påstå, han var den som liksom gick i bräschen där, absolut, så att, och det är möjligt att man nöjer sig med det, tar in honom efter halva säsongen, låter han träna sig i form till slutspelet och hoppas på det där då. Men det sätter ju också en stämpel på deras verksamhet tycker jag.
Absolut, och det beslutet tog även Pajen i Linköping och sparkade deras bästa poänggörare i Derek Roy också.
Roy,
Så att det skickar ju också signaler på att här räcker det inte med bara vara en bra hockeyspelare, här ska vi också vara bra omklädningsrum och underkasta oss träning och stå upp för Linköping och samma då för Djurgården också.
Men vad tror du Dick spelar 1 januari?
Ja, jag är inte säker på att han signar ens så tidigt.
Okej.
Okay. Det kan vara ännu senare till exempel.
Bara får göttast av det göttaste på något sätt.
Ja, om man spelar överhuvudtaget. Det får vi se.
Abris?
Ja, jag är osäker på om man spelar. Ja. Jag tror att det blir ju tuffare och tuffare ju längre tiden går här. Och som sagt, begränsad i vad han kan spela för klubbar. Då har vi AIK och Södertälje. Jag tror inte han är jättesugen på det.
Ja,
och jag vet inte hur han brinner för.
Alltså, då blir det ju, han har nog retat upp folk.
Ja, han nobbade ju dem förra året där AIK också. Han var ju på väg dit ett tag. Så att, nej, jag kan nog tro att han kanske hittar saker utanför hockeyn som han tycker är roliga den här säsongen. Och kanske inte ens blir något spel.
Spännande, vi får se. Det kommer att vara en följetong under hela hösten här, om man inte signar direkt. Det kan ju vara så att när ni lyssnar på den här podden att han redan signat med Södertälje eller Västerås eller Leksand eller vad det kan vara för någonting. Vad har vi mer? Det är ju vårt första podd. Vad har ni mer som ligger och trycker i era hockeyhjärtan? Vad måste ni få ut? Vad vill ni babbla om? Vad frustrar ni över?
Ja, det har ju varit väldigt mycket analys av lag och tippningar och listor och hit och dit. Så det är väl, ja, det är, många vill väl veta hur det kommer att gå. Liksom.
Och det har vi ju gått igenom här då, att Färjestad vinner. Och,
det var Tellans guldfavorit, vad jag vet.
Och jag tror att Frölunda vinner och du tror att...
Oj, jag satte Frölunda har jag för mig.
Okej.
Okay. Ja, det gjorde jag, vill jag minnas. Så att SM-guld då. Sen tabellen är ju kanske, ja, det är ju... är ju en annan sak hur det kommer att gå där, vilka lag som kommer att vara med i toppen och botten och sådär. Men ja, nej, men det är väl
viktigaste värmningen då för sina lag. Har ni någon där på uppstuds? Ska jag börja eller?
Det är bara skjuta.
Du är som du känns förberedd på det.
Ja, precis.
Det känns som att du har tagit min roll här. Vad fan håller du på med, Tellat?
Får bli lite beredd här också, va? Jag är hungrig efter en hel sommar utan
hockey. En vecka
på
Menorca.
Ja, verkligen.
Vem tycker du liksom är viktig?
Nej, jag tycker att en sån värvning som Anton Rudin till Brynäs är en jättebra värvning för att sätta standard lite grann, som jag var inne på tidigare här med Linus, att man får en kulturbärare. Att de signar honom på lång tid också. Och bara hoppas att han är hel i Brynäs, så kan han göra underverk, tror jag, för den organisationen. Och skapa lite mer bass och kanske dra lite mer publik till Gavlerinken och sådana grejer. Jag vet att det kan vara problem ibland, men jag tror att det är också en profil som vi har fått in.
Ja, vi släpper väl in Gävles blåbärskung, vad säger du?
Ja, jag skulle ju vilja påstå att jag har hygglig koll på Brynäs där. Nej, men Tellan är klockrent ute. Det enda frågetecknet är att man får vara hel. För jag har ju sett en hel del på försäsongen nu också. Där Anton Redin är ju en kombination av väldigt skicklig spelare och en rätt tjurig rackare. Alltså, inte alls dum jämförelse med Linus Johansson där. Han är på den nivån lite grann. Och jag har ju sett de här matcherna nu. Och Scott och han och den här DeShane är ju de tre som har jobbat snudd på hårdast där, tycker jag. Och liksom sätter en nivå på vad de andra ska göra, plus att de är skickligast, va? Så att han kommer bli superviktig för dem och kommer att betyda mycket. Sen kan det ju bli att man vill lite för mycket, han är hemma igen och liksom allt ska kretsa kring att han ska vara den som driver det, och plus då skadebilden, så det är väl det. Men en frisk Anton Rudin kommer att vara superviktig för Brynäs.
Men vad är det, vad serverar de på nian där? Vad är det som gör att han lyckas på mammas gata men inte utanför nian?
Ja, men jag tror att det är en sån spelare också som trivs av att vara liksom, ska säga, stjärna i laget och liksom på ett bra sätt. Inte det att han liksom bara är nöjd med att vara stjärna, utan han var ju jättebra när han var upplyft som kapten där det året när han var som allra bäst och gick sönder. Liksom han trivs med att vara hemma i Gävle och Brynäs. Han är en sån person. Jocke Lindström är ju en annan som är lite åt samma håll där. Så att han har väl den, han trivs väl allra bäst där hemma, och då kan han slappna av och spela den hockey som han är som bäst.
Mm. Ja, bra med Rudin där, bra spaning, och jag påstår väl att Niklas Lars är en viktig värmning, kanske inte bara han gick ju till Frölunda då, och för jag tror att inom, kanske med nästa år, och på om Joel Lundqvist spelar, så tror jag att han blir det som Wikegård babblar om, kulturbäraren som för Frölunda framåt. Jag tror även att han får ett C i Frölunda framöver här, så jag vill påstå att Lars är en viktig värmning för Frölunda, att de får fler ledare i omklädningsrummet i Göteborg.
Ja, jag måste ändå säga Patrik Berglund, Djurgården där. Samma som Rudin, han måste ju vara skadefri naturligtvis. Men skulle han gå den här säsongen och vara hel, så är ju det en spelare som jag definitivt tror kan lyfta Djurgården till ett SM-guld. För att han är bra på riktigt. Liksom. Han sa själv, jag är ganska random som spelare. Eller ganska så här, men just det här liksom, styrkan som han har runt målen, skott, kan spela fram, liksom stark vid sargerna, liksom drivande spelare tycker jag. Jag tror att han kan bli grym här i SHL om han bara får vara hel.
Mm, jag håller med, och jag tror att man får ge en lite tid med tanke på att han inte spelade nästa år också, utan får ge en ett par månader. Han har inte spelat supermycket nu på försäsongen heller, utan man får ha tålamod med honom. Och min dröm är bara att han, som du säger, ska få må bra. Det är liksom, sen om man gör 20 baller eller inte, det är skitsamma. Det är bara kul att ha han tillbaka på isen, tycker jag.
Han var ju intervjuad där på upptaktsträffen nu.
Mm, jag fick lite gåshud när han pratade.
Ja,
faktiskt.
Jag också. Sen har man ju lärt sig att det finns ju mycket spel för galleriet och det ena med det andra.
Så jag tyckte han var så
ärlig.
Nej,
jag håller med dig. Ja. Det var det jag kunde komma. Det kändes verkligen så ärligt. Han tycker att det är skitkul att spela hockey igen. Och liksom, det är ju, det är mycket värt.
Alltså. Jo, men han satt ju på sin kammare också och funderade lite på, vad vill jag? Mm. Och då sa han till slut, ja, men ju mer han funderar på, desto mer kändes Djurgården rätt. Då gick han, vill ha mer pengar, han kunde gå till KHL och kanske tillbaka till NHL och Schweiz och så vidare. Men han tyckte att det är lagom pendlingsavstånd. Jag kan gissa att han tycker Djurgården är coolt med kanske publiken och så vidare. Och så vet han att i Stockholm, han blir inte igenkänd där på något sätt. Han behöver inte, hade han varit i Västerås så hade det blivit som att han skulle vara frälsare för hela klubben där. Fyll i, Thailand, du som har spelare själv. Tänker jag rätt? Eller hur? Han har ju mått dåligt och du jobbar ju med ohälsa vid sidan av hockeyn här. Vad Vad tror du är bra för honom och hur ska han tänka?
Nej, jag tror att du sätter huvudet på spiken här. Det är svårare att spela i mindre orter, typ Leksand, Modo det har varit, eller Gävle eller vad som helst. Folk känner igen den var man än går. Går du att handla på ICA Maxi eller vad som helst så känner folk igen det, och det blir mycket frågor och saker och ting som du alltid måste stå till svars för. Är du en större stad så kan du faktiskt hålla dig borta ganska mycket. Det finns många andra sporter i den här stan, det finns många andra lag.
Ja, han åker hem också.
Ja, nej precis. Så att det är en annan sak, så att han behöver inte ens stå till svars för sådana grejer, utan jag tycker att det är helt rätt. Helt rätt val, inte bara för att jag är djurgårdare, men jag tror att speciellt när han säger sådana grejer på uppdragssäkringen också, det är lite varningsklockor från andra lagen också tror jag i SHL, och känna att här kommer en taggad Patrik Berglund in i SHL.
Men visst kan han bo i Stockholm?
Vet inte.
Det är det jag har hört i alla fall.
Okej, lägenhet här i Stockholm.
Ja. Det är det jag har hört.
Men långt får pendla, men du verkar så säker på saken så jag backar dig direkt. Ja,
han kanske har råd med två boenden.
Hyr han ditt boende? Eller? Nej, så, Leksand,
men jag blir säker att han kanske har en övernattningslägenhet här ibland. Ja. Men jag tror att om de tränar 10-11 och det är klart han drar hem. Så att säga. Det är ju en timme hem då.
Han kan nog köpa en fyra på Östermalm som övernattningslägenhet.
Jo, men jag tror han vill vara nära sin familj. Alltså, det känns som att han har backat bandet lite där och vill ge dem lite tid också.
Ja, jag hörde bara att han skulle ha någon lägenhet i alla fall här i Stockholm.
Mm. Ja, det jag vet att Djurgården är väldigt stolt över den här värvningen, för det var en signal till övriga hockeyklubbar som är där uppe, Färjestad, Frölunda, Växjö, att Patrik valde Djurgården. Det var ett statement som skickades ut från Gullmarsplan.
Absolut.
Ja, men tror han håller den här säsongen då?
Jag är osäker lite grann på det då, faktiskt. Ja, jo. Nej, men han kan ju vara borta ett gäng matcher, så det gör inte så mycket. Men han får inte bli så här Josefsson Enqvist skadad som det var förra året, utan så här lite längre period. Utan 4-5 matcher kan han ju missa och så där. Det kan han. Men ja, jag hoppas att den här goda psykiska hälsan liksom hjälper honom även att vara fysiskt bra. Så att om inget oförutsatt händer, det är ändå betydligt mindre slitage. Det vet väl du bättre, Tellan, i SHL än vad det är i NHL liksom, med
och KL
30
också,
matcher. Ja, exakt. Så att jag tror att han kommer säkert få ledigt någon match för att liksom hålla kroppen fräsch. Jag säger att han kommer att klara det.
Och halsfluss får man alltid på Hovet. Det är så jävla mycket damm överallt. Så det är så.
Fan, och i början av säsongen också. När jag åkt runt nu, jag tycker alla har hostat som jag pratat med.
Ja.
Ja, det är halsflussarena Hovet alltså.
Ja, det är det.
Jo,
mycket
det är,
damm och det är
mycket
skit.
Mycket mögel tycker jag att det är.
Ja, gudans måste. Ja. Så är det. Är man inte van med det? Det är som att ha småbarn. Första gången man får småbarn, då får man alla sjukdomar. Första gången man kommer in på Hovet så blir man sjuk.
Mm. Och när vi bara pratar om lite Hovet lite snabbt. Ni har väl sett att nya Globen drar ut på tiden. Så att AIK och Djurgården får nog räkna med att vara kvar på Hovet några år till då med allt vad det innebär.
Nu ska vi bygga om alla plastplaner nu som finns runt om i hela Stockholm också. Man får inte använda plasten längre, så att det är väl någonting där.
Tråkigt.
Säger jag med bitterhet.
Tråkigt. Vem vinner skytteligan då?
Flög den på mig?
Nej.
Skytteligan eller poängligan?
Poängligan säger vi.
Ryan Lash. Ja.
Också tråkigt svar.
Ja, jättetråkigt. Ja. Men ska jag svara fel då?
Nej, du ska svara som du ska svara så som du tycker.
Ja. Som Rosa svarar ska svara.
Den kom ju som vanligt helt på uppstuds, så då är det ett bra val.
Ja, han blev ju också tokhylla på upptaktsträffen där av att de tyckte att han hade det lilla extra som liksom ingen har då. Men
nej.
Brönberg var inne på att det var fler som hoppade fram som Ryan Lash då.
Vem tror Tellan då?
Jag säger Tyrväinen.
Aha.
Oh, det var en högoddsare. Johanni.
Ja, precis. En av Luleås två VM-värmningar. Iljumäki heter den andra var med.
Ja, Arto
Iljumäki. Och jag tar väl ditt namn, men jag tar Rudin. Jag tror den där kedjan med, hur uttalar han nummer 8 i Brynäs sitt namn?
DeShano. Jadon DeShano.
Är det korrekt, Tellan, du som har bott där? DeShano.
Franskkanadensiska är inte min grej. Det känns som att det är franskkanadensiskt namn.
Jag har faktiskt hört honom uttala sitt eget namn. Och DeShano vill många säga, men han säger själv att man ska säga DeShano.
Lite mer kanadensiskt i så fall.
Ja, kanske inte vill ha någon fransk. Han kanske vill liksom göra sig lite fri från sin franska stämpel.
Jag tror ju att Rudin vinner på grund av att den här kedjan går så bra med skott och vad heter han nu?
Jadon DeShano.
Exakt, jag tror de där tre kommer hit ha riktig lekstuga den här säsongen. Sen beror det på hur kanske Brynäs går, men fan vad frisk, jag tycker han levererar hela tiden. Och försäsongen har ju sett Vann han interna poängligan på försången i Brynäs?
Rudin? Ja. Nej, det gjorde han väl inte. Han var ju borta 2-3 matcher där. Så jag tror nog att det kan vara skott kanske. Eller, ja, jag vet inte.
Mm. Fan,
jag ska låta osagt. Men det var i alla fall, han var borta 2 matcher i alla fall. Från Djurgården och en till har jag för mig. Så jag undrar om han kommer upp.
Försäsongen, det här tog vi förra året redan. Ja. Försäsongen, det var ju någon i Växjö som gick jättebra.
Ja, herregud. Ortega, ja. Precis. Fy fan, vad gjorde bort med. Alltså. Oj, oj, oj.
Var det så? Det har jag glömt bort.
Jag sa ju att Ortega skulle vinna poängligan.
Ja. Som en elefant, jag glömmer inte såna här grejer.
Nej. Jag har sett Brynäs faktiskt rätt många matcher på försäsongen, och den kedjan har varit grym. Och skott har ingen KL-plåga som det ser ut. Och Duchesne är bra värvning, och Rodin, ja, en hel så är ju bra. Så de blir nog bra. Det är ingen dum gissning.
Bra tugg, gubbar. Vi ska väl avrunda med att säga lite så här kvällsinsmässigt då. Vad blir årets snackis då? Vad var fjolårets snackis i SHL? Var det...
Ja, bortdömda mål kanske, eller huvudtacklingar. Målgården känns det alltså. Som. Ja, det,
men vi får inte säga huvudtacklingar, för det orkar inte mer.
Nej.
Men
jag tycker att
bortdömda
ska
mål, var det så alltså? Var det det som fjolåret snackis?
Ja, bortdömda och icke bortdömda kan vi säga. Det var väl, skulle döms bort eller dömdes det bort felaktigt? Liksom. Det kände jag i alla fall att det var, tog väldigt stort fokus.
Ja, tyvärr.
Jag vet inte om jag orkar det. Jag satt på en upptaktsträff och bara kände att nej, men gud, börja inte hålla på och älta det här nu igen, för nu ska vi hålla på och mäta millimeter hit och millimeter dit, och det som gäller och det som gäller. Vi måste försöka komma dit att vi fan går vidare liksom. Det har varit mål eller varit ett misstag, men kör på liksom, för att det, man hamnar i någon sorts återvändsgränd känner jag med det här. Jag tycker fotbollen är på väg in i det där nu också med det här varet där. Och det finns ju en problematik när vi ska videogranska allting. Det är inget att komma ifrån. Jag tyckte att det var bra från början. Jag hyllade det och liksom kände att det här, nu blir det rätt och riktigt. Och nu kommer det, alltså, och det, men jag känner att det blir ju... Vi hamnar ju konstigt på det när vi ska hålla på och ta ruta för ruta. För man kan ju hitta så mycket konstiga saker i allting.
Nu ska vi vara positiva. Vad blir årets snackis då?
Om
vi
ska... Rekordmycket mål.
Aha.
Säger jag.
Okej, okay, som gammal målvakt säger du det. Är det för att vi har ökat skickligheten bland
utspelare? Ja, jag tycker faktiskt det. Vi har fått in väldigt mycket mer spets från utlandet. Det har ju Sundström i Frölunda till exempel också som kommer tillbaka. Så jag tycker att det är en helt annan spets som har kommit in i SHL i år jämfört med tidigare. Och ska man då helt plötsligt börja ta utvisningar för det här med box out och sådana grejer, så kommer det finnas möjligheter att komma in närmare målvakten och göra mål. Och är det närheten av målet i det här området kring målet, så kommer det göras mer mål. Jag tror att det blir en ökning på målen.
Då säger nog jag publiken. Jag känner att det kommer bli bra publik i år.
Trots att
Leksand är tillbaka, säger du?
Nej, men trots att så många fotbollsklubbar med Göteborg, Malmö, Stockholm går så bra nu. Kanske inte Göteborg, men jag menar att jag funderar på Djurgårdspubliken. Kommer de verkligen vallfärda till SHL innan man vet om Djurgården vill resa i fotboll?
Djurgården är så pass stark, tycker jag, ändå med fotboll. Det är klart att de kommer att tappa några hundra sådär, kanske på någon fotbollsmatch någon gång ibland. Men det är ju egentligen det enda laget som är i farozonen. AIK är inte med. Göteborg är ju inte riktigt med i guldstriden där. Frölunda är ganska starkt oavsett. Och Malmö, ja, de har ju det de har. Fotbollen är nummer ett där. Så att jag tror inte det påverkar nämnvärt. Så nej, jag tror inte det. Och så tycker jag bra go i Ängelholm där. Jag hoppas de fyller ladan. Leksand är tillbaka. Oskarshamn har ju lite en arena, men den kommer nog att vara hyfsat full i alla fall mestadels. Så att, jag är positiv där och hoppas att liksom, lite andra vindar, kanske Gävle förhoppningsvis, där med lite fler hemvändare. Det är ju, där är ju alltid ett par tusen lediga, så där kanske man kan fylla på lite bättre också. Så att,
Jag tror du kan vara rätt ute, för att nu har jag inte stenkoll på alla matcher på lördag, men i Leksand är det slutsålt. Frölunda räknar med slutsålt, du ska ju dit. Djurgården borde kunna sälja ut sin lada på en lördag klockan 6 också. Sen var det fullsatt i Färjestad, Örebro. Jag tror det var 600 Örebro-fans som kommer dit. Sen nu tappar jag
vilka. Ängelholm har ju där Rögle HV. Det är ju lite så halvderby i alla fall, får vi säga. Det är nära varann liksom, inte. Så det kommer säkert
så
vara fullt.
Så tänk på häftigt att om det är 7 utsålda matcher på lördag. Det är ju den starten vi behöver.
Och mycket mål. Och det är grymt.
Och mycket mål, ja. Och inga, vad heter det, att situationsrum som är inblandade i någonting.
Nej, det vore ju grymt. Nej, men jag tycker att det känns... ser fram emot det nu och hoppas liksom att det blir bra go. Det är bra spelare som har kommit hem, och det är många spelare av de här bra spelarna som också har en anknytning till klubben de har kommit till. Jag tror inte man ska underskatta det där, för att Johan Sundström kommer till Frölunda, Everberg till Rögle, Rudin till Brynäs,
Gynge
till Växjö, Zackrisson, ja, inte så mycket Leksand-anknytning, men ändå. Ja,
men det är många profiler som har valt
det är,
att komma hem.
Det är många profiler, och sen är det många av de profilerna som har valt klubben i sitt hjärta, kan man säga. Berglund är väl också lite Djurgården, lite klubben i hans hjärta, i SHL i alla fall.
Så det kändes
dit
som
han
det.
Ville. Ja, dit han ville liksom. Och
plus att de som kommer hem är inte så lastgamla heller. Nej, utan de har fortfarande inte. Liksom mycket hockey kvar att spela, vilket känns skönt också. Så de inte kommer hem och bara landar och
nej, för att du gjorde den här 50 bästa värvningarna, så skrev jag ålder på det. Och det var liksom, allt var ju nästan mellan 28 och 32 kändes det som.
Perfekt ålder egentligen.
Sen ska vi ha klart för oss att det finns ju en anledning till att de här spelarna kommer hem. De har spelat andra ligor annars, och det är ju skadorna. De har ju varit skadade mycket sista åren, och då är det ju svårt att få de här bra kontrakten. Så att vi får ju hoppas att de verkligen håller, så att vi inte får 4-5 av de här som sitter på läktaren hela hösten med skadeproblematik.
Då har vi sagt många mål. Blir årets snackis. Publiken blir årets snackis och så vidare. Publik, är det en fullsatt arena, så blir det ju alltid väldigt häftigt, och det är lätt att och vinkla på det. Så jag hoppas att ni har rätt, för det är lite roligare att skriva om det. Om jag ska ta ut någonting som blir årets snackis, så jag måste liksom suga lite på det. Vad ska jag dra till med? Nej, men jag tror att ja, Oskarshamn och Leksand kommer att få det tufft, men jag tror att vi får se en ganska jämn SHL den säsongen, och det är lite bra när inte ett lag drar iväg. Jag tror att det är ganska många lag som kan vara med och hamna i en toppstrid, och en jämn toppstrid liksom, där alla kan slå alla, där vi inte får ett Växjö för 2 år sedan och så vidare. Det är bra för hockeyn att det blir lite ovisst matcherna, för det är ganska tråkigt när du kan gå in och bomba på Netta på Växjö i många matcher och så vidare. Så att en jämn serie, det ser jag så väldigt positivt. Du kanske inte blir jättesnackigt, för vadå jämn serie, det är lite småtråkigt, men I mitt hockeyhuvud så blir det lite kul om det de är jämnt där.
Ja, och sen vill jag väl ändå lyfta fram Leksand på något sätt, som har ju värvat bra, det måste man ju säga. Alltså det är inte många nykomlingar som lastar upp de där namnen. Det är ju lite som Växjö gjorde när de etablerade sig i SHL med ganska tunga spelare, som har ju plockat in 5 riktigt liksom meriterad första femma där, så att de har ju egentligen verktygen för att kunna klara sig kvar utan kval, tycker jag. Och men sen gäller det att de får ihop det. Jag menar, tittar man på Arnelöv, Fransson, Zackrisson, Spencer Abbott, den här Rivik som jag såg nu i Södertälje, så är det ju, det är OS-spelare rakt igenom i stort sett, den nivån när europeerna fick vara med, eller när det inte var NHL-spelare. Så vi ska väl liksom inte avfärda Leksand som någon så här tunn nykomling som har kommit upp, utan de har ju en del.
En röd tråd med Zackrisson, Fransson, Arnelöv i alla fall, är ju att det är deras sista hockeykontrakt. De skrev 3 eller 4 år, de är 32 år gamla, troligtvis är sista kontraktet. När du skrev ditt sista kontrakt, det var med Djurgården, Tellan, va? Hur kunde du motivera det då, när du vet om att men det här är nog min sista kontrakt? Alltså, började du inte fundera på livet efter hockeyn, renovera huset, köpa ny bil, eller var du mentalt med på isen under sista kontraktet?
Ja, fram till sista 1,5 månader nu.
Då började
jag liksom. För jag tror att varje hockeyspelare vill avsluta så pass bra som möjligt, för att man vill, prosit, vill komma tillbaka eller bli ihågkommen som en bra hockeyspelare. Det värsta tror jag som en hockeyspelare kan göra är att avsluta och kommer ihåg den här spelaren, han var lite halvmedioker, även fast man har haft en bra karriär.
Men jag tycker så många spelare, och nu är det ju, nu kommer jag dra fram ikoner här, men jag vet att Johan Davidsson sista året där, jag skämdes nästan, för han var så fantastiskt duktig. Man hade svårt att hamna i fjärde kedjan. Fredrik Bremberg hade också tufft på slutet.
Men nu är de några år äldre också, va? Davidsson och Bremberg var väl uppåt liksom 36-37. De här är ju 32-33 någonstans där nu fortfarande. Sen vet jag inte hur det spelar in, men jag kan ju tänka mig, om man nu har liksom tagit familjen dit, skrivit 4-årskontrakt, där man väl ganska sugen, så brinner man inte lite extra för att det ändå ska få vara kvar där de där 3-4 åren, att klubben ska hålla sig kvar.
Absolut.
Jag vet inte.
Det är ju en inre stolthet också. Det är ju värre snarare, till exempel som för Johan Harjo, som nästan tvingas lägga av om inte han ska flytta allihopa från Luleå. Som har spelat i Luleå väldigt många år och har Luleå, så har bärt en sköld med stolthet, och helt plötsligt så säger de att du är inte välkommen längre, för att du passar inte in i vårt spelsystem. Den är ju mycket värre liksom. För han vill ju säkert fortfarande spela.
Han tappar väl farten, eller har tappat farten, spänsten.
Ja, han spelar väl inte på det sättet som Bulan de vill att han ska spela. Liksom. Sticker in näsan i vissa situationer. Liksom,
nej, och ganska dyr spelare också. Då, så till, alltså, han hade ett ganska bra kontrakt där, som han skrev också. Så att
nu tror du inte att han skulle kunna ta lägre lön då, för att få stanna? Bara, ta
det tror jag säkert. Känner ju alltid frågan om hur lågt de skulle gå på honom. Och det tror jag var någonting, eller det vet jag att det var någonting de diskuterade i Luleå. Hur liksom lågt de skulle liksom kunna ge honom utan att det var liksom förnedrande. Och någonstans så hittar de väl på att det var liksom det de kunde erbjuda var så lågt så att det var liksom inte, det var inte värdigt att ge honom det. Mm. Den trupp de hade.
Nej. Sen finns det ju andra möjligheter att ge, att man kan ge ett lågt kontrakt men en möjlighet i efterhand att stanna kvar i organisationen. Det finns ju många sätt att göra det på, kan jag tycka.
Absolut.
Bra tugg. Som sagt, vad ska vi hålla oss på runt en timme? Man ska ju springa en mil och lyssna på den här podden. Och du måste springa många millöpningar i sommar, Abis. Hur mycket har du gått ner i vikt?
Ja. Hur mycket gick jag upp förra säsongen? Ska du fråga
mycket
istället.
Gick ner i somras då? Vem
ja,
de går ner i vikt på sommaren?
Ja, men det blev så. Ja, men jag går ju upp i vikt på vintern istället, för då sitter jag för mycket still och äter för dålig mat och sånt där. Så det vart väl en 5 kilo i alla fall.
Okay. Och vad springer du milen på nu då?
Oj, jag springer aldrig så långt. Jag springer runt 7-8 kilometer som mest. Men kanske jag håller mig runt 5 minuter per kilometer i alla fall då.
Ja.
Nej, inte så, jag tar inte så mycket tid längre, men jag brukar väl klocka in där någonstans på runt 5 minuter per kilometer.
Ja, just det. Du hinner inte lyssna färdigt på den här podden, utan då får du dela upp den på 2 löpningar.
Ja, jag lyssnar så sällan på den här podden när jag
lyssnar på den duschen.
När jag springer, ja.
Men det är kul att vara igång. Nu rullar vi på och vi kommer fortsätta att servera poddar veckovis under säsongen, och ni hittar oss på sociala medier. Vi finns på bland annat på Twitter, så skriv vad ni tycker om oss så ska vi försöka göra er nöjda i framtiden. Ha en jättetrevlig dag nu.